allihopa och välkomna till avsnitt 430 av Ångestpodden.
Hej, mår du bra?
Ja, det gör jag väl.
Men jag mår väldigt bra av det här avsnittet vi släpper idag.
Jag med.
För vi har ju liksom med oss en idol.
Får man ändå säga, ja.
Och nu är han här för andra gången i Ångestpoddens historia. Diamant Salihu.
Ja, just nu aktuell med sin nya bok När ingen lyssnar.
Nu vill jag ställa frågan till dig, Sofie. Vad var du när polisen knäckte Encrochat? Men liksom, det är inte riktigt ett sånt moment.
Nej.
Däremot minns jag ju hela rapporteringen kring just den här krypterade chatttjänsten. Mm. Den blev ju också föremål i kidnappningen av rapartisten Einar.
Mm.
Det kommer vi prata om idag.
Ja, det blev ju att vi pratade lite grann om dels kidnappningen men också lite om Encrochat redan förra gången Diamant gästade oss. För då skrev han ju Tills alla dör, eller hade skrivit. Och i slutet av den boken så kommer han ju in på det här. Så den här nya boken nu är ju verkligen en fortsättning på den första boken.
Och jag är så stolt att vi liksom får göra den här typen av avsnitt i Ångestpodden, just för att det här präglar vårt samhälle så enormt mycket.
Mm.
Ni har ju såklart märkt under våren att vi har tagit upp gängkriminalitet på olika sätt. Sen vi gjorde poddserien så har vi liksom inte velat släppa det ämnet, för att det känns, ja, men dels så präglar det hela vårt samhälle väldigt mycket. Det finns också en så stark koppling till ångest i det här.
Mm.
För idag kommer vi också prata om de kriminella kvinnorna, tjejerna som inte har tagit så mycket plats tidigare i diskussionerna. Vi kommer prata om en figur, håller jag på att säga, men en person som har blivit ett namn som man nog läser om nästan varje dag, den kurdiska räven. Och vi kommer också prata om hur gör vi då? Hur gör vi som samhälle betraktat någonting åt de här frågorna?
Exakt.
Nu rullar vi en kanonintervju med Diamant Salihu.
Varsågoda! Hej Diamant och varmt välkommen tillbaka till Ångestpodden.
Stort tack för att jag får komma tillbaka.
Ja, det är vi som ska tacka.
Ja, vi var så glada att du ville komma tillbaka. Men du gästade ju Ångestpodden när vi gjorde vår serie om gängkriminalitet. Och då med utgångspunkt i din prisbelönta bok Tills alla dör. Och nu är du aktuell med en ny bok, När ingen lyssnar. Vill du berätta om den?
Ja, men om den första boken mer zoomade in då i ett område som också hade sin, ja, men framförallt en huvudkonflikt mellan två grupperingar som hade varit forna barndomskompisar, och dessutom en etnisk dimension just där, eftersom många i det området har somaliskt ursprung, och specifikt i den här konflikten så hade en majoritet av de som var drabbade, som var ihjälskjutna, föräldrar som hade flytt från Somalia i olika tider. Så var det liksom en bild som framförallt speglade det området. Jag har märkt att ganska många får för sig liksom att det är en beskrivning av hela den nationella gängproblematiken. Ja, på ett sätt så är det ett sätt att förstå, om man vill lära sig om orsakerna bakom och så vidare. Men den här nya boken, När ingen lyssnar, den ger mycket mer än övergripande nationell bild av problematiken, och i den miljön involverar ju alla möjliga människor. Det involverar småbarnsföräldrar som bor i villa, som kör Tesla, som är idrottsledare i handbollsföreningar, sådana som kanske normalt inte dyker upp på en så här misstankeradar. Och det involverar också väldigt mycket tjejer som också har viktiga funktioner i den här miljön för att möjliggöra det, ekonomin skulle jag säga framförallt.
Ja, just det. Men när började du skriva den här boken? För det är ju ändå vid ett lite speciellt tillfälle.
Ja, men alltså egentligen den förra boken, när den tog slut, så var det också så att jag in i kaklet höll på att uppdatera det med det som kom från åtal gällande Encrochat bland annat. Och då var det vid den tidpunkten Vårbynätverket, Yasin, Haval och flera sådana här kända rappare. Och det involverade även då kidnappningen av rapparen Einar.
Mm.
Så att det var ju mycket bevisning från Encrochat. Och det var ju våren 2021. Vi hade redan innan så här, när det uppdagades under sommar 2020, börjat liksom rapportera om de chattarna.
Mm.
Men själva skrivandet, själva så här, okej, nu ska jag börja intervjua människor enbart för den här boken, kan man väl säga, om man ska dra det någon gräns, december 2021, när jag fick träffa en åklagare från Frankrike som råkade vara i Sverige, som var den som egentligen hade satt igång i hela den här operationen på plats i Frankrike, och som egentligen är en nyckelperson för att tusentals grovt kriminella personer från hela världen har dömts till långa, långa, långa straff.
Mm.
Och som också har ett anonymt namn i boken av den anledningen,
eftersom
det finns en stor hotbild mot honom.
Men jag tänker, alltså många som lyssnar har ju säkert både läst och hört talas om Encrochat. Men vad är det för någonting?
Alla som kanske använder typ WhatsApp eller Signal eller Wicker för en delen. Wicker, om några av era lyssnare kanske har beställt cannabis, kokain eller ecstasy, vilket jag tror att en hel del har gjort, för det är ganska så vanligt, mer vanligt än vad man tror. Det är ju en gratis app egentligen där man tror att man kommunicerar krypterat. Men Encrochat var en sån tjänst som ett företag skapade, och där man liksom marknadsförde det som att det var den supersäkra kommunikationen där ingen myndighet i världen kunde komma åt det man skrev till varandra. Det var som att prata i ett slutet rum eller typ i skogen och viska till varandra i örat. Men och det var ju där många kriminella, alltså runt tusen, om jag minns rätt, från Sverige bara, som hade olika alias, där man då betalade ungefär 15 000 kronor per halvår för att betala för det abonnemanget. Det var ju dyrt. Aha. Så det var inte vem som helst, och inte de här smålangarna som kunde använda det, utan det var egentligen, det fångade upp ett mellanskikt, lite ledande personer som hade, sådana som hade mer ekonomi i rullians kopplat till kriminalitet, som verkligen behövde för att planera mord, kidnappningar och så vidare, och sprängningar. Så det var många ledande personer.
Men det, så det var så dyrt då att använda Encro?
Ja, men det blir som en företagstjänst liksom.
Ja, en företagstjänst för kriminella.
Ja, precis.
Och den här utredningen börjar liksom att man utreder företaget som tillhandahåller ett verktyg som används för brottslighet. Och sen har man då genom det börjat liksom avläsa data från en server som fanns i Frankrike, och då kan man det genom en fransk lagstiftning på något hemligt sätt som de inte har velat avslöja. Och det har liksom så här bara fångat in alla som har skickat meddelanden till varandra genom de här telefonerna. Allt som har gått via den servern har då fångats upp under 73 dagar. Så satt då poliser, och för att svensk polis kom in i det här så småningom då, så de kunde i princip i realtid se att här planeras ett mord. Här ska någon spränga den här adressen. Här skickas 13 kilo kokain från den här platsen till den andra platsen. Så att det var ju en helt, de poliserna som var med och ledde allt det här tyckte att det var som att Pandoras ask hade öppnat sig.
Men som sagt, så var det ju en fransk åklagare som blev lite som en huvudperson i hela den här knäckningen av Encrochat. Alltså, hur gick det till och varför just där och då?
Det var just för att servern fanns i en serverhall i norr om Lille. Jag vet inte hur man uttalar det.
Men det är ju någon liten fransk by som man aldrig har talat om.
En fransk stad, och sen är det utanför den franska staden. Och så den här åklagaren jobbar liksom med brottsrelaterad, organiserad brottslighet egentligen, den typen av fall. Och sen hamnar det på hans bord. Och det är en ganska ung åklagare, han är i 40-årsåldern. Så här snaggat hår, ser ut som en rugbyspelare nästan. Även så här otroligt lugn och sansad person som då får det här på sitt bord och börjar liksom den här begära tillstånd att få bedriva hemliga tvångsmedel kopplat till den här servern, och får det enligt fransk lagstiftning. Man kan inte göra på samma sätt i Sverige, ska man bara komma ihåg. Det här är liksom någon form av, det har beskrivits av advokater som någon form av massavlyssning, massavlyssning. Så det har kommit jättemycket kritik då i samband med det här, och det har jag också märkt när jag har ju intervjuat ett hundratal personer sammanlagt för den här boken. Många poliser, men också jättemånga då dömda kriminella, efterlysta, sådana som är på fri fot fortfarande. Och jättemånga av dem som är då kriminella är ju otroligt kränkta, provocerade, arga över att man har använt sig av de här metoderna som man tycker är, liksom, är en rättsskandal.
Ja.
Men svenska domstolar har bedömt att oavsett, liksom, om det skulle varit ett olagligt sätt som man har kommit till fått det här till sig, så gäller det enligt den svenska reglerna något som kallas för den fria bevisföringen och bevisprövning. Så allt som kan komma till en domstol som används som bevisning, så måste domstolen avgöra om det är relevant eller inte. Mm. Tänker de att någon gör inbrott någonstans, så hittar man bilder på någon som utför ett mord eller våldtäkt. Så i USA, om du skulle då tränga dig in i någon hem utan husrannsakan och så vidare, så finns det då helt andra regler för vilken bevisning man får använda. Men i Sverige så måste man bedöma det som att, ja, men det här är relevant.
Mm.
Det visar ett brott tillsammans med annan stödbevisning, ska jag säga.
Mm,
men det här är då från ena sidan, från polisen är det som är liksom en Pandoras ask som öppnar sig för de kriminella, så är det en rättsskandal.
Men det minns jag också när det började skrivas om det, just alltså advokater då som verkligen tyckte att så här, nej, det här är, man har gjort så liksom intrång,
ja.
det minns jag ändå. Men hur ser det då ut för liksom Encrochat i Sverige, alltså hur ser användningen ut? För visst är det så att Sverige nästan sticker ut?
Ja, det fanns då runt 60 000 användare runt om i världen. Och enligt de uppgifter jag har fått så har man då kunnat konstatera att ungefär 900, kanske nästan uppemot 1000 om man ska förenkla det lite, har någon form av koppling till Sverige. Så alla har inte då varit fysiskt i Sverige.
Nej, just det.
En del av dem har befunnit sig i Spanien, i Turkiet, i Marocko och så vidare. Och så vidare. Men ungefär 1000 har koppling till Sverige och de är otroligt våldsbenägna. Och det var ju det som också gjorde att Sverige blev introducerade i det här från början. För det var några andra länder som var inblandade. Och då satt det liksom då analytiker på Europol som fick det här materialet till sig då. Och bara läste, och då hade de något programvara, AI-programvara som egentligen sökte efter nyckelord, typ murder och så vidare på engelska. Och kunde få liksom så här i det här, tänkte miljarders meddelanden liksom, som swishar förbi, och så ska de liksom så här försöka identifiera sånt som är threat to life, som är då pågående risk för att någon kan bli mördad, som de ska förhindra på olika sätt. Men den här analytikern då, en finländare, hade som ansvar att försöka hålla koll på de nordiska språken, och han bara såg hur det poppade upp svenskar hela tiden som där skickade kartbeskrivningar och bilder på personer, alltså så här pågår det mordplaner lite hela tiden, och som låg på jättemycket då internt inom Europol för att introducera svensk polis. Så att det finns ju en liksom hjälte i det hela, och det är en finländare på Europol som faktiskt har bidragit till att förmodligen rädda liv i Sverige.
Men hur blir det då för den svenska polisen när de får tillgång till det här materialet?
Ja, men till en början så sitter de ju först med lite underrättelser, och det är mordplanering som sker i Västerås mot en känd gängledare. Sen är det någonting annat som sker i Skåne, och då är det kopplat till liksom att man tror att det ska vara någon hämnd för ett mord på läkaren Caroline Hakim.
Mm.
Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men 2019 så stod det skyttar utanför en adress i Malmö, och då kom då en kille som är i gängkriminella miljön ut med sin sambo och deras nyfödda bebis. De var ute efter honom. Han hade då barnet i famnen, släppte det under flykten. Någon skytt följde efter honom samtidigt som mamman då går upp och bär upp barnet och ställer sig på en trottoarkant och bara skriker mot de här skyttarna att de ska sluta. Och då närmar sig en av skyttarna henne och bara skjuter henne rakt i huvudet fast hon håller sitt barn i famnen. Avrättar henne. Och det jag kan berätta i boken är också en förklaring som då sprids bland kriminella om varför man gör på det sättet.
Mm.
Och det kanske man ska läsa boken för att få reda på.
Mm. Precis. Ja, det minns jag också, men också läsa det i din bok. Alltså det är så liksom avgrundsdjupt sorgligt.
Ja, det är det mörkaste
att det,
ja, som...
det är verkligen det, ja, att det liksom kan ske. Men som sagt, alltså, du har ju också pratat med så många kriminella i det här arbetet. Vad säger de att Encrochat har betytt, alltså för deras liksom planering av olika saker och så vidare?
Ja, men att bland annat att det har gjort det lättare att mörda. För att man har inte behövt liksom se sitt offer i ansiktet. Man har kunnat vara på plats långt ut, alltså i ett annat land, och bara skicka instruktioner till någon person. Det är så tänker själva liksom, att sitta med en telefon och bara be någon göra någonting, och du behöver inte se konsekvenserna.
Nej,
av det.
Behöver inte ens vara i närheten, som sagt. Alltså.
Nej, och det är det som man har använt sig av i det här tillfället, och man har också utnyttjat jättemånga barn.
Mm.
Det är flera sådana exempel där, men i ett av fallen då i Järfälla, så är det liksom en kille som man vill göra sig av med. Flera kriminella planerar det här, och de lyckas hitta en 16-årig skytt via dödspatrullen. Och det är en kille som flyr från ett HVB-hem i Dalarna och kommer ner och går fram till den här killen och, när han står och väntar på bussen, och skjuter 9 skott efter honom. Flera av de här skotten träffar. Och det sista skottet, då berättar den här killen, han överlever sjukt nog, men han berättar hur han bara ligger ner och tittar upp och räcker upp till sin högerhand för att det är så här, be om nåd. Man har knappt någon röst kvar, och då kommer det sista skottet. Det dödande skottet, men som fastnar i handen.
Mm, det är som att hans hand fångar kulan liksom.
Ja, den killen borde ni för övrigt prata med. Han har ju verkligen så här, efter det här, vänt på sitt liv helt och hållet. Men det är så lätt också för de här killarna att utnyttja de här barnen som de får av soldater. Ungar som inte ens i det här fallet verkar vilja ha betalt för det.
Nej.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastar sig in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Men visst är det så att Encrochat själva upptäcker att de är hackade? Alltså vad händer?
Ja, men natten till den 13 juni 2020, då är det så efter 73 dagar som myndigheterna har kunnat följa kommunikationen, så skickas ett meddelande ut till alla användare att en myndighet har liksom trängt in i deras server. Och att alla uppmanas att göra sig av med sina telefoner. Och en av de killarna som då vaknar till meddelandet berättar hur han får ett samtal faktiskt från en kompis som bara säger, har du sett vadå? Men att de har knäckt Encrochat. Och han är så, det är så här tidigt på morgonen, han bara reser upp ur sängen, samlar det han har liksom så här för att kunna ta sig därifrån så fort som möjligt. Han hinner inte ens ta med sig extra kalsonger, berättar han. Han är så stressad att han bajsar blod. Och åker iväg till en plats där han möter upp några polare och där de slår sönder den här telefonen i bitar, och sen får en kompis den här spillrorna av telefonen och dumpar någonstans då, som han uttrycker det, vart hamnar den, jag frågar. Men någonstans i jordens mitt. Så att det är en otrolig panik bland dem som inser att oj, nu ligger jag pyr till. För många
bara,
har...
jävlar vad vi har varit ärliga här i chatten. Liksom.
Ja, men alltså det är ganska många som alltså, det har ju gått rykten under den tiden. Det har det gjort länge, för att det är en del andra konkurrerande motsvarande tjänster som jag också skriver om, som sprider rykten om varandra för att de vill äga marknaden för att tjäna pengar på. Så att en del har insett att en del har blivit gripna på konstiga sätt. Hur kan det komma sig? Hur kunde polisen vara där vid just den tidpunkten? Men så kan det vara. De har tur ibland.
Någon hade varit lite slarvig typ.
Någon har varit slarvig, så man hittar alltid ursäkter. Men nu inser de att nu vad har jag skrivit egentligen? Ja. Hur länge har de kunnat följa? Vad kan de se? Mm. Du vet, alla de här frågorna. Och samtidigt ska man veta att om man då kliver in i polishuset under den här processen så är det otrolig ångest bland polisen under den här fasen. Flera berättar för mig hur de sitter hemma när de har gått hem för dagen, öppnar upp sina datorer, loggar in för att se vad som skrivs.
Mm.
Finns det några uppdaterade chattar? Mm. Eller har jag missat någonting i det som skrevs? Vad betyder det ordet egentligen? Alltså,
ja, för visst var det också så att polisen fick ju inte göra några ingripanden så länge det inte var hot om livet. Alltså de kunde veta att nu sker den här knarkhandeln, men jag får inte göra tillslag för då kommer de ju fatta att vi har knäckt.
Precis, alltså, ibland kunde de ju skicka lite underrättelser till personer som inte fattade vad det var. Utan visst, vi gör ett ingripande.
Ja.
Men de fick liksom inte agera på annat. Så då var en otrolig frustration och ångest över att de skulle missa ett mord när de hade den här, när de ändå visste att det här kommunicerades på chatten. Och varje morgon vaknar de liksom till att bara scrolla på sin telefon, bara, vad har jag missat, är det någon skjutningssprängning som har skett, är det någonting som jag hade kunnat förhindra. Så det här tär otroligt mycket på de poliser som jobbar med det här. Och man ska veta också att i flera fall så när polisen har då insett att det är otroligt stor hotbild mot vissa personer i den här miljön, så har de tagit beslut att gå fram och informera om det.
Mm.
Och bara varna dem och erbjuda någon form av hjälp.
Mm.
Och alla utom ett fall av de som jag har kunnat hitta, där har då svaret blivit från de kriminella, nej, jag vill inte ha din hjälp. Eller jag är ingen golbög.
Just det.
Vilket också, men vad ska man göra då?
Nej, exakt.
Nej, man måste förstå det, tror jag. Jag tror inte, som utomstående, så ibland märker i alla fall jag när jag pratar med föräldrar, framförallt i våldsdrabbade områden, att de känner en frustration, de tycker inte att myndigheterna gör tillräckligt, och det är ju ett misslyckande på alla sätt att man inte klarar upp mer än 20-25% av våra dödsskjutningar i Sverige.
Mm.
Det är ju det är bara att konstatera.
Mm.
Men att tro att polisen inte gör någonting, att det är någon form av självsanering som man vill ha.
Det
är absolut orättvist. Inte den bild jag har.
Nej.
Och då är inte vi otroligt många personer som jag sa sitter vaknar mitt i natten dessutom och inte kan sova. Vänta, har jag missat någon börjar söka igen?
Mm.
Och sätter in mycket tid och sen möts de också av det här, jag vill inte ha någon hjälp.
Mm. Alltså gud vad frustrerande.
Alltså den frustrationen också. Ja, men har det, alltså upplever du ändå att alltså de kriminella har ändå alltså litat ganska blint på att så här, det här kommer inte läcka ut, vi är safe liksom?
Absolut, det har de ju uppenbarligen eftersom de har skickat selfies på varandra, eller på sig själva. De har skickat bild på offer som de har kidnappat och förnedrat och poserat med det offret. De har skickat liksom biljetter som de har bokat i sina namn och så vidare på resor, hotellbokningar. Så delat med sig bilder på sina barn. Alltså otroligt personliga detaljer som identifierar dem.
Ja,
vilket är också det som har gjort att de har kunnat bli dömda.
Mm.
Så det är inte bara att du har haft en enkrotelefon utan i kombination med annan bevisning och så vidare. Det är viktigt att komma ihåg. De har trott att det här är ett slutet forum för dem själva.
Mm.
För visst var det så att kidnappningen av Einar, där var väl Enko en stor del av bevisningen?
Ja, absolut, när det gäller den kidnappningen så visste ju utredarna att det hade skett någonting och det kom ju ut bilder som de läckte ut själva, de kriminella, för att de höll på att utpressa honom. Han vägrade betala 3 miljoner tror jag det var. Och då skickas de här bilderna ut och då berättar de, jag skriver om det här också, då berättar de här som sitter inne på en nationell operativ avdelning, har inblick i de här chattarna, att aha, det där har de missat, för det är precis innan de har liksom börjat, det här är precis innan de har fått börjat liksom så här, ta del av den här kommunikationen då, franska myndigheter. Och så går de tillbaka i tiden och kan hitta det så småningom.
Mm.
Så det enda de kan göra är det, då finns det redan en anmälan.
Ja.
Eftersom de inte får avslöja att de sitter på det här i det läget, så kan de bara så här, i princip bara samla, här är bilderna, här är kommunikationen, här är namnen, förbereda då själva materialet till så att det här då avslutas, som då sker när inkursörat inser att de är knäckta eller vad man ska säga. Och då efter det så kan då åklagare från Sverige begära ut kommunikationen från franska myndigheter. Och då kan då svensk polis också bara, ja men det här är vad ni ska leta efter. Här är namnen, här, det här var, alltså att de är behjälpliga.
Det är liksom ledtrådar liksom.
Ja, precis.
Men en stor del av din bok handlar ju om den enorma narkotikahandeln som vi ändå har här i Sverige. Alltså om man ändå ska försöka förklara den här marknaden, hur ser den ut här?
Ja, men, jag kan bara ge ett exempel. Och det här i princip för ett år sedan så var jag på en restaurang i närheten i centrala Stockholm och gick in på toaletten upp i svar och då står det två killar framför mig, så jag väntar på min tur istället för att gå emellan dem. Och då ser jag liksom hur den här killen till vänster, och jag bara plockar fram, lägger upp sin telefon på själva pissoarkanten och tar fram något vitt och börjar smula sönder det. Och jag står där och han känner inte killen till höger heller, smula sönder det och sen bara börjar snorta upp det. Och jag bara fan, ser det på riktigt, vad är det som händer? Och sen vänder han sig om och han bara tja. Och så bara skitar han i mig, så går han ut. Och det här är en vanlig så här kille med så här pikétröja som går tillbaka till sina kompisar och fortsätter käka middag. Och det här är liksom, ja, men jag tror att vi är ganska många som ser sånt här mer öppet.
Exakt.
Jag tror att förut har det kanske varit så här, de som vet, de vet. För att de själva knarkar. Ja, men det här är väl liksom så här, I don't give a shit. Lite så. Efter Encrochat-kommunikationen så uppdaterar då svenska underrättelsepolisen sin uppskattning av hur mycket narkotika som smugglas in till Sverige. De sa att det var 10-15 gånger mer än vad de trodde innan. Och det är alltså uppemot 150 ton. Sverige är inte bara liksom ett land för att smuggla för att det finns mycket konsumtion, utan det är också ett transitland. Och mycket går ju vidare till Norge, en del till Finland och till och med på export till både Australien och USA via postorder.
Men varför är det så då? Varför har Sverige blivit ett sånt land som man går via för att sen smuggla vidare?
För att skandinaviska länderna, vi har ju en god ekonomi. Vi betalar typ 1000 spänn per gram kokain. Och det är ju mycket pengar. Och ju närmare liksom, om du ska köpa, nu vet jag inte exakt vad priset är i Belgien, men Belgien och Nederländerna är liksom de stora portarna, de har stora hamnar. Där det för övrigt gjordes 160 ton kokain i beslag förra året. Det är ett rekord, trots de här chattarna, så trots allt alla de här gripna bossarna, så är det rekordmycket kokain som kommer till våra hamnar.
Alltså det är jag kan så inte, jävla sjukt.
Jag har så svårt att förstå. Alltså jag blir helt matt.
Ja, men okej, om man då tänker, det är jättemycket som pumpar sig in på olika sätt, så mycket av det kommer ju såklart hit också. Och det är ju, alltså det är ju otroligt tydligt för de som kanske läser boken, att, eller lyssna på den för den delen, men att när jag har intervjuat de som är kriminella som har sålt otroliga mängder narkotika och som också är inblandade i dödsskjutningar och frågat, men finns det en koppling mellan
alltså, så här,
att narkotikan och våldet, och då är svaret ja. Och lite så här att alla är hycklare som klagar på oss och på invandrare, men som själva köper liksom,
det är
studenter, sjuksköterskor, finanspersoner, med mer, alltså journalister, alla
bidrar ju till det.
Jag var inbjuden på en föreläsning och då på en bank för övrigt, och då fick jag frågan från någon så här, vilka är det som konsumerar de här drogerna egentligen? Och jag bara så här, tittade omkring och bara, jag sa ingenting, jag bara vred mig omkring och bara så här, och typ så här, och tittade mig och bara, alla insåg att alla här, alla det finns liksom överallt. Det är ingen som är så här, det här händer inte hos oss, utan exakt. Jag tror att man måste bara förstå Alltså jag är inte ute efter att, jag är inte ute efter att moralisera.
Nej.
Vill jag bara säga. Men jag måste bara...
Vi kan jag göra bara, det.
Ja, nej, men alltså, jag är bara realist där. Att ja. Alla känner vi någon som har liksom ett missbruk eller som rättfärdigar för sig själv, att man kan snorta kokain, röka på av tusen olika skäl. Och att jag tror att man bara ska förstå att när man gör det, så de pengarna som du betalar kommer på något sätt hamna i händerna på de som också håller ett vapen.
Ja, exakt.
Och använder det vapnet. Och ibland så träffas Adriana, 12 år.
Ja, exakt.
Caroline Hakim, mamma. Shayan Gaff, lärstudent. Ja. Eller den här Fredrik Andersson på Delta Gym som var i Stockholm.
Precis.
Alltså det skadas inte bara personer som kanske för många lyssnare är kriminella, farliga och så vidare. Utan det liksom kan, vem som helst kan bli skjuten.
Ja, men utan att moralisera, det är ju bara ren fakta. Alltså, och det tycker jag är så himla viktigt, att man också ser det sambandet mellan skjutningar, sprängningar, den här våldsvågen. Att man också vågar se hela den kedjan av hur det faktiskt hänger ihop. Men alltså, jag kan inte heller släppa det här med alla de här hundratals ton. Jag är liksom fortfarande där. Nej, men, och detta sa vi till dig nu innan, men något som också chockade oss när vi läste och som även chockar polisen när de liksom får chattarna och allt, det är de kriminella tjejerna och att de är så många fler än vad man kanske hade trott. Vilka är de här tjejerna?
Ja, vilka är de? Alltså, det finns ju såklart massa flickvänner.
Mm.
Och jag vet sådana som är partners som lever helt vanliga liv, ska jag säga. Som på något vis får ihop det kriminella, partnern och det här vanliga parallella livet. Men sen finns det då såklart tjejer som är aktivt ganska ofta. Man ska ju inte tro att det är naiva personer. De vet exakt vad de gör. Och något som är ganska vanligt är att man är kurir. Det vill säga, man får betalt för att typ köra bil, åka tåg, åka buss till en adress, hämta narkotika och köra tillbaka, ge till kunderna. Varför är man då en intressant person för de kriminella? Jo, för att man går lite under radarn. Mer än om man är en kille med utländsk bakgrund och stora loggor på sina kläder, som kanske är det som är för många poliser liksom så här, på deras radar. Nu ska vi ta den här typen av killar. Tyvärr är det ju så. Och tjejer har ju också, inte bara kurirer, men de erbjuder sina bostäder till att förvara narkotika, vapen och annat. Gömma killar som är på rymmen eller som alltså har skjutit någon, och så får de ligga lågt där ett tag. Och de är också goare. Det vill säga tjejer som mot olika tjänster, till exempel betalning, lura ut killar, honey traps, för att träffa upp killar som plötsligt står där inför en skytt och blir avrättade.
För på tal om att gå lite under radarn, så träffade du bland annat Sara, som är en tjej i 20-årsåldern. Vill du berätta lite om henne?
Ja, Sara är en tjej som jag egentligen så här intervjuar en kund till henne. Som har då en vanlig så här konsument, för jag vill ha konsumentperspektivet, en tjej som också partyknarkar. Och som berättar att jag bland annat, en av de som hon köpte av var en annan tjej. Och så vidare. Och då fick jag kontakt med Sara som berättar hur hon, alltså hon kommer från en ganska trasig bakgrund med föräldrar som har varit missbrukare och inne i gängkriminella miljön. Men själv hon har haft ett enormt förakt för den miljön som tonåring. Berättade hur hon till och med på en fest när hon såg någon röka en joint drog fram en stol och drömde i huvudet på honom för att det var oacceptabelt. Men själv blev hon deprimerad när hon varit lite äldre i sina tonåren och började röka stora mängder cannabis och levde på SOS. Och så var någon kompis igen som sa, fan, du kan ju lika gärna sälja, du kan ju det här. Och sen började hon göra det. Och så började hon liksom köpa från de här gängen som ju står för våldet som jag skriver om, och börjar då få sina närmaste kunder då, så växer det väldigt väldigt snabbt. Och hon gick över till Wicker, då en krypterad app där man kan ha ett anonymt alias och så skriver man att jag vill ha ett gram av det eller vad man nu vill ha. Och så kan man få det levererat. Så hon började skicka så här annonser, alltså typ annonsblad.
Ja, det var som en liten meny man fick.
En meny. Ja. Så här, otroligt så här service minded. Ja. Här vad vi har att erbjuda den och den dagen. Farbror polis håller undan från honom och tar platser där de normalt inte brukar vara. Nu kan jag inte ens komma ihåg exakt hur det är formulerat. Ja. Men typ så. Och ja, men hon tycker liksom att hon lever livet ett tag. Men alla hennes vänner försvinner.
Mm.
Sådana som kanske även själva konsumerat men som inte vill riktigt vara inblandade i någon som säljer narkotika. Och hon i hennes fall så gör någon plan för sig själv att hon ska få ihop en viss summa pengar och sen sluta. Men pengarna bränns ändå snabbare. Hon hamnar i otroligt farliga situationer där det är fara för hennes liv. Men hon är också själv med att utöva våld för alltså förnedrar person som hotar henne på ett fruktansvärt sätt. Och, så att det är ju heller ingen duvunge så.
Nej.
För ger du dig in i den världen så måste du också spela efter den världens regler för att kunna överleva, för att inte kunna bli överkörd och utnyttjad.
Mm.
Men om man då tänker på liksom konsumenterna, de som du då har träffat som konsumerar, ja, men bara som du sa nu att så här, ja, med hennes vänner, de kan ju konsumera, men man vill ändå inte hänga med någon som säljer. Alltså har man liksom varför tror du man har så enormt svårt att vilja se hela problembilden? Är det för att bara rättfärdiga någonstans sitt eget?
Ja, absolut. Men som intervjuar en socialarbetare som jag kallar för Maja, som jag frågar precis det, och hon säger ju liksom att hon själv inte kan göra skillnad i det stora.
Mm.
Att vad gör det för skillnad om jag slutar?
Mm.
Alltså, jag tror att många tänker så.
Mm.
Att man själv inte gör någon skillnad.
Mm.
Men hon har liksom också börjat reflektera mer allt eftersom. För att hon jobbar ju dessutom i det här fallet med unga personer som själva missbrukar.
Ja, exakt.
Men jag tror att vi har den här dubbelmoralen har ju verkligen ätit upp henne inifrån.
Ja.
Och så många rättfärdigheter tror jag på det sättet att man, vad kan jag göra?
Göra? Ja, och ju mer normaliserat då ett droganvändande blir, som ja, men exemplet när du var på toaletten och han bara drog i sig en lina utan att ens reagera, att du typ stod där. Alltså ju mer normalt det blir, desto lättare är det också att leva i den här dubbelmoralen på något sätt. För då tänker man ju också att alla andra gör ju även det.
Ja, exakt.
Ja.
Exakt. Och alltså, när det där händer på fester och det är personer som du kanske normalt respekterar och bara, oj, håller även han på?
Ja.
Eller även hon på?
Ja.
Jaha. Men till slut så är det, du kanske inte märker det.
Nej, precis. Nej. Så till slut är man den enda i rummet som inte håller på. Alltså, exakt.
Men det är ju liksom att man ska vara otroligt medveten att, som sagt, alla de här pengarna som du snortar in, det kommer liksom någonstans ifrån. Och om man tycker att det är jobbigt att det sprängs, att ens barn inte kan komma in på förskolan för att rutorna har krossats, eller att ens barn, som det faktiskt är faktum, gråter för att det har sprängts i deras port eller skjutits i närheten där de bor. Om det är jobbigt så måste man också förstå att du har också en liten roll i det hela.
Ja, precis. Men en person som förekommer ganska mycket i din bok och som också skrivs mycket om i media är Räven.
Mm.
Vem är han? Vad har han för roll i det här?
Ja, men från början, jag började kartlägga han jättetidigt förra året innan han var så känd för många.
Ja, för nu skrivs det ju varje dag skulle jag nästan säga.
Ja, alltså. Verkligen. Och det som jag tyckte var intressant med just honom då var att det var så mycket våld i de här chattarna redan. Men jag ville också visa det här narkotikaspåret.
Mm.
Och i hans fall så hade han då enligt all massa domar så pekades han ut som någon form av organisatör, någon ledare för ett nätverk som hade en massa lagerhåller som, där man förvarade narkotika. Personer som såg till att det kom lastbilar från bland annat Nederländerna med olika preparat som smugglades till olika platser, som mellanhänder i olika funktioner från olika delar av samhällsskiktet hanterades. Det var ett otroligt stort nätverk av personer. Och det tyckte jag var intressant, för att just också för att visa till dem som faktiskt har den här naiva bilden att det här är bara förortskids.
Exakt.
Att det är ju många som har väldigt etniskt svenska namn, som har företag och tjänar massa pengar på de företagen, men som också säljer stora mängder narkotika till, till sina vänner och till större kundkrets. Att de också har då roller i, kopplat till räven bland annat.
Ja,
och räven är bara en av ett 80-tal personer som smugglar stora mängder.
Mm.
Och det jag gör då är att jag intervjuar poliser, jag kontaktar personer som har blivit dömda, personer som är ute, anhöriga till honom, vänner runt omkring som på olika sätt skulle kunna veta någonting. Så otroligt många. Och sen åker jag till Turkiet under hösten för att försöka få tag på honom där och lyfta det problem som svensk polis redan hade sett växte lite mer, att efter de här chattarna, framgångarna då med dem, många fanns då tidigare i Spanien bland annat, så har då fler och fler börjat röra sig mot Turkiet, för att Turkiet inte lämnar ut framförallt sina egna medborgare, men ja, helst ingen alls.
Nej.
det är typ en, man möter en vägg som myndighetsperson i Sverige om man vänder sig till Turkiet,
ja,
och vill ha assistans. Så flera dragit dit, bland annat visar sig att han hade tagit sig dit och blev då till och med gripen, och jag tänkte så här, nu, vad händer nu liksom? Nu sitter han i ett turkisk fängelse. Men så fick jag höra ganska snabbt, men han är ju ute. Bara, hur kommer det sig? Killen är internationellt efterlyst för narkotikasmuggling. Och så jag har varit otroligt intresserad av att försöka få reda på det, och så det skiljer ju också lite närmare.
Men varför omskrivs han så mycket? Alltså varför har han blivit en person som man läser om varje dag?
Ja, men för att från den rollen som jag liksom hade då när jag gjorde den här dokumentären och var i Turkiet, där han bara framförallt för mig i alla fall var en stor narkotikasmugglare med våldskapital. För då hade han ju redan börjat ha en konflikt med Bandidos, ska man komma ihåg, där det hade skjutits ihjäl personer. Men sen kom ju den här våldsvågen efter årsskiftet som förvånansvärt nog liksom på något vis skulle handlat om någon konflikt om narkotikamarknaden i Sundsvall. Där då två olika aktörer konkurrerade om en marknad. Och då räven mötte på motstånd när han skulle etablera sig där. Och han trodde då, som så vitt jag har fått information om, att det här är, vad är det här för lirare liksom, som stöter sig mot mig?
Mm-hmm.
Men sen visar det sig att den här personen också har ganska starka förankringar i den här kriminella världen och ganska mycket att sätta upp emot. Så det som vi sen har sett är ju sprängningar, skjutningar och så vidare. Så de här två aktörerna som då kallas för greken å ena sidan och den kurdiska räven är då kanske affischnamnen för två olika sidor som involverar egentligen lager av olika kriminella nätverk som har egna konflikter med varandra men som har valt sidor. Jag hänger med.
Så det kan liksom säga att det är två olika liksom grupperingar som ändå är anslutna då till räven, och sen är det två andra liksom
eller
gäng.
Eller tre, fyra andra.
Ja, precis. Ja.
Absolut, så är det. Och
så de kan vara i krig med varandra men ändå vara under samma ledare typ.
Ja, ja precis. Ja. För att de väljer ungefär som att man ansluter till lag A och lag B.
Ja, precis.
Och sen har man olika roller i de här lagen och är från olika städer. Så att det här publiciteten är ju också på något vis, har jag förstått, bra PR.
Om ni får liksom hänga med. Respekt.
Ja, men det är för att unga killar som sitter på HVBM och tjejer för en delen i olika delar av Sverige kan ju bara så här, vill ju söka sig till ett lag.
Ja.
De vill ha plats i ett lag. De vill platsa någonstans.
Mm.
Och men det här laget verkar vara det som leder ligan just nu. Ska jag ansluta till det laget? Och det som han verkar ha varit duktig på då, och hans nätverk allierade, är ju att fånga upp de här otroligt osäkra killarna framförallt som vill söka sig till ett lag.
Mm.
Och som är beredd att utföra fruktansvärda saker. Men eftersom den här båda sidorna har vägrat då ge sig, så har det slutat hela, eller fortsätter liksom att man ger sig på närstående.
Ja,
så det var sprängningar, skjutning mot närstående, och sen har man till och med aktivt gett sig på i Tullinge i södra Stockholm. Mm. Så knackar man ju på en dörr till en kille som hör då till då rivalsidan, om ni hänger med.
Mm.
Till den kurdiska räven, och då knackar man på familjens dörr.
Mm.
Pappan öppnar, så skjuter man honom. Alltså det är så, den information jag har fått inifrån miljön är att det gör man medvetet.
Ja.
Det är inte en slump.
Nej. Det råkar inte bli fel person. Liksom.
Nej, man ska veta att den här sonen som är kriminell har en komplicerad relation till sin familj.
Mm.
Familjen har gjort jättemycket för att försöka hjälpa honom på rätt väg.
Mm.
Han har hållit sig undan. Han har liksom levt parallellt liv i den kriminella miljön, där föräldrarna inte har någonting, så vitt jag känner till åtminstone, med det livet jag gör. Så man ger sig på någon som är helt utanför, helt medvetet för att ingjuta skräck, att om ni gör någonting mot oss så kommer vi vara ännu värre och till och med ge oss på era föräldrar.
Mm.
Och så sen har jag då, det här är också ganska impopulärt bland kriminella.
Ja.
För alla har ju föräldrar och partner som inte är en del av det här.
Mm.
Som man vill hålla undan.
Mm.
Så att det här, han har ju, han då, hans allierade har fått ett otroligt dåligt rykte.
Mm. Men också. Nu gick ni över gränsen.
Så vissa kanske ger respekt i vissa kretsar, men också ett dåligt rykte. Och så bland kriminella, framförallt äldre, har de uttryckt det som att det är smutsigt, äckligt det man håller på med.
Mm.
Och att det är en konsekvens av det, att en starkare hotbild mot den kurdiska räven. Så även om han då nu kanske är i Turkiet fortfarande, så finns det ju även personer som är kriminella i Turkiet som har koppling till Sverige eller som har allierade i Turkiet som kanske vill komma åt honom.
Ja.
Så att det är ju, den kriminella världen är inte bara, kretsar inte bara kring Sundsvall eller Stockholm, utan
nej,
den är internationell.
Ja.
Man vill liksom inte ha en trend där det blir normalt att man skjuter varandras familjemedlemmar.
Nej. Men det är ju många kriminella som flyr till just Turkiet, och du beskriver i boken att det nästan är som att man kan köpa sig ett slipp ut ur fängelsekort från gamla klassiken Monopol, medans polisen i princip bara står och tittar på, alltså den svenska polisen. Hur kan det få vara så?
För att det är korrupt. Det är ett land där det finns många korruptionsanklagelser och uppmärksammade fall. Och det är ett land där ekonomin håller på att liksom rasar i avgrunden.
Mm.
Och där man har någon form av förmögenhetsamnesti, där personer utifrån som vill föra in tillgångar inte ens behöver deklarera var de kommer ifrån med pengarna. Om vi är vana vid att om du kommer in typ med 10 000 kronor kontanter, så får du frågan på banken bara, var kommer de här pengarna ifrån?
Mm.
För att man är orolig att det ska vara penningtvätt.
Mm.
Men det är ett sätt, att dels har det kommit in mycket, mycket pengar, svarta pengar, för att få igång ekonomin, vilket inte har hänt.
Mm.
Ett annat sätt som också inte bara gäller i Turkiet utan bland annat på Cypern, Malta, andra länder, det är att du kan investera i till ett medborgarskap. Så till exempel genom att köpa en lägenhet, köpa mark. Och fram till sommaren förra året så kostade det ungefär 2,5 miljoner kronor att göra det. Sen kom det liksom, höjdes priset till 4 miljoner kronor motsvarande. Mm. Och jag får ju tag på honom till slut på telefon. Och då bekräftar han lite oväntat att när jag frågar hur det kommer sig att är han medborgare, då bekräftar att han är det, att ja, men alla vet ju att man kan bli det om man investerar.
Mm.
Och han säger, vet jag inte hur det har gått till, men det påstås liksom att det är genom mutor och annat, han förnekar det. Men så finns det någon som jag, många olika som jag pratat med, som säger att ja, men om du är internationellt efterlyst så ska det inte gå att kunna bli medborgare.
Nej.
Men exakt hur det ligger till är det nog bara han som vet. Mm. Så hoppas att ni får hit honom.
Ja, precis. Precis. Vi ska göra ett försök.
Ni kan åka till Turkiet.
Ja, precis. Men nu var vi var inne på detta lite i början, men alltså något som också förbryllar alla egentligen är ju att det är barn som medverkar i de här konflikterna. Och alltså det är som att barnen står i princip på kö för att få en plats, ja, men som du sa, i det här laget. Och också det här med att de inte ens vill ha pengar för att mörda någon. Mm. Alltså hur ser det här ut? Hur har det kunnat bli så?
Ja, hur har det kunnat bli så? Alltså att barn är villiga att göra det är ju, kan ju vara att de har skulder, att de har problem.
Mm.
Att de genom att alliera sig och utföra ett mord eller spränga någon, att skjuta mot en adress kan vara ett sätt att så här, bli skuldfri eller att få uppbackning. Men det ska man veta om man är barn och lyssnar på det här, att det gör att du också att du blir låst vid den här sidan och att du får otroliga problem. Och i Skogås var det en 15-åring som då anklagas för att ha varit inblandad i dåd mot den kurdiska rävens närstående, blev ju sen då satt i en fälla och så vitt jag har förstått personer som han känner väl till och avrättad. Så det är en otroligt ohederlig och illojal miljö. Men varför har det blivit så? Om man bara tror att det är narkotikan, att det är mycket narkotika, så tror jag att då gör man det lätt för sig.
Ja.
Jag pratade med tyska journalister ganska nyligen som var här och också försökte förstå vad som händer i Sverige.
Ja. Och, ja, alla undrar.
Och alla era lyssnare som har varit i Berlin vet att du kan inte gå i vissa delar av Berlin mer än 5-10 meter utan att du står och kanske får frågan eller en blick om du vill köpa någonting.
Exakt.
Mm. Så att konsumtionen är stor, och jag skulle säga min bild av att ha rest runt i mitt jobb och bott i England bland annat är att snarare att Sverige blir mer som resten av världen när det kommer till konsumtion. Att det blir lite mer liberalt.
Ja.
Men det som jag får förklarat då, när jag frågar det här, bland annat tyska människor, bara, varför har inte ni en sån här situation? Nej, men bara, har ni inte småkillar som skjuter ihjäl varandra? Bara, nej. Och det är för att de framförallt har mer organiserad brottslighet. De har maffior, typ nigerianska maffian, albanska maffian, italienska maffian, MC-gäng, klaner som styr olika marknader. Och alla som är barn som då vill jobbas upp, och alltså om du är impulsiv och skjuter ihjäl någon så kan du få otroligt stora problem. Det är inte bra för affärerna. Så de som är uppifrån reglerar då vad som får och inte får göra, så att de som vill bli kriminella, vill söka sig till den här miljön, kommer då indoktrineras ändå en längre väg. Men kanske börjar med små tjänster som så småningom kanske övergår till att vill du vara en torped? Men varsågod, här är vapnet, men då är du mer färdig mentalt än att du är ett barn som inte knappt vet hur du ska hantera en pistol, som det är i Sverige. Så den organiserade miljön gör att det blir också mer reglerat. I Sverige har vi inte det, förutom kanske enstaka undantag som i typ Göteborg. Där det fortfarande finns en struktur. Vi har färre dödsskjutningar i Göteborg. Bra uppklarning, hyfsat bra uppklarning på 50%. Och enligt polisen där är det ibland för att man är otroligt närvarande. Man pratar och säger tjena hallå till alla kriminella, och man ska känna igen alla barn för att man är otroligt närvarande. Det är förklaringen jag har fått. Och sen är det kanske Södertälje som ett liknande exempel, där det finns en stark närvaro, har funnits länge, och man pratar om svart ekonomi och infiltration och allt det där. Men i Stockholm, i Malmö, så finns det liksom inte det här en familj, ett MC-gäng, en klan eller maffia som styr på det sättet. Så det är oorganiserad brottslighet, och nu genom de här chattarna så har man ju också tagit bort alla då ledande personer.
Exakt.
Som är väldigt många, och då är det kaos. Så en syster till en av dem som är ihjälskjutna säger att det som är huvudlösa kycklingar som springer runt. Och jag tycker det är ganska talande.
Ja, verkligen.
Ja, för när Encrochat liksom knäcktes så hade ju många en förhoppning om att så, nu blir det ordning och reda liksom. Men paradoxalt nog så eskalerade istället våldet efter det här. Hur kunde det bli så?
Ja, men jag tror att jag landar i det utifrån alla de här intervjuerna. Ja. Att det är liksom att det har blivit så ett kaos just på grund av att de ledare som fanns har låst sig in.
Mm.
Och då är det liksom tonåringar och andra personer som har funnits i periferin som nu måste ta plats. Och det ska formas olika konstellationer. Det finns interna konflikter. Man bryter sig ur från lojaliteter. Och det leder till en massa skjutningar.
Mm.
Och samtidigt så, det som händer nu, har vi då personer som är i utlandet, som den greken som sägs vara i, typ, i Sydamerika just nu. Och sen är det den kurdiska räven som båda befinner sig utomlands, men, och tillsammans med andra ledande personer, men man har massa kids här som är beväpnade och som man pumpar in pengar till och ger uppdrag och så här, ja men du får 100 000 för att göra det och så vidare. Så att dessutom så nya liksom så här konstellationer som försöker då ta över makten. Så man kan ju säga att i boken så vi pratar ju också med högt uppsatta poliser som är lite självkritiska till att ja, men det här med chattarna, självklart skulle vi ingripa så som vi gjort. Men samtidigt så borde vi också ha förutsett att det här skulle få konsekvenser. Alltså i form av våld, i vad som skulle komma fram i när man, de kriminella själva läser chattarna. För i Sverige blir ju utredningar offentliga.
Ja, precis.
Samtidigt som så här, vem ska ta hand om alla de här som vill ta plats?
Ja.
Var finns kommunerna, socialtjänsterna, skolorna, lokala områdespolisen? Hur säkerställer man tryggheten för att andra aktörer ska kunna jobba på ett säkert sätt och fånga upp
personerna? Ja, precis. Allt kan ju inte vara polisens ansvar.
Nej, så det är ju... Och föräldrar. Hur,
ja,
alltså föräldrar.
Precis.
Jag tror att man... Så jag var häromdagen inbjuden till en förening för Oromo svenskar. Och jag hoppas inte jag sa fel nu, men det är i alla fall en etnisk folkgrupp från Etiopien som är otroligt, de är typ runt 20 000 i Sverige, men de har drabbats av dödsskjutningar, då barn som är inblandade i dödsskjutningar och som är otroligt oroliga för att det som har hänt i Järva ska drabba deras familjer, deras barn, det som händer i samhället i stort. Och det är liksom så här, föräldrarna har ett enormt viktigt ansvar också. För att min bild och deras bild själva, de som jag träffar, är ju att många föräldrar inte kan språket. Om man nu pratar om personer som har utländsk bakgrund, för det här involverar såklart också en massa medelklassbarn, etniskt svenska föräldrar, men den gruppen som kanske framförallt bor i våra utanförskapsområden som följer nyheterna på sitt hemlands språk, på TikTok och Facebook istället för de traditionella svenska medierna. Och som luras av konspirationsteorier om att barn blir kidnappade
av
socialtjänsten, av allt det där, och att polisen vill att barnen ska ha ihjäl varandra. Det finns sådana, jag fick sådana frågor. Och det, man måste bara förstå att vi lever liksom i sådana bubblor i det här landet och väldigt åtskilda från varandra. Och det som bland annat diskussionen där handlade om med de här föräldrarna var att ja, men ni föräldrar, ni kan liksom inte tro att någon annan kommer rädda era barn, utan ni måste själva också lära er språket så att ni hänger med vad som händer här. Och ta hjälp av de föreningar som finns som kan hjälpa er att förstå, få stöd tidigare, vart ni ska vända er. Men också alla vi måste dela problembeskrivningen. Är något jag har lärt mig av de här två böckerna är att föräldrarna har en problembeskrivning som kanske är väldigt naiva, väldigt mycket förnekelse. Socialtjänsten har en bild som är kanske tunna sen, polisen har sin bild och sen har skolan sin bild. Och killarna,
det är liksom inte en gemensam
så här,
bild.
Vad är problemet?
Exakt.
Och så här, om vi tar ett område, vad är problemet i det här området? Har vi är det dödsskjutningar eller är det hedersproblematik? Är det psykisk ohälsa? Hur tar vi tag i det? Inte så här att börja bråka om vänta nu, du sa ju så där.
Nej, precis. Alltså...
vem bryr sig vad jag sa? Det dör
du
faktiskt.
Du kan skita i de exakta formuleringarna, för det dör.
Alltså jag blir så, jag blir bara arg nu när jag så här, håret reser sig på mig. För att jag är så jävla trött på den typen av så här, men man bara, jag bryr mig inte.
Nej.
De här föräldrarna bryr sig inte.
Nej.
Det är bara en liten klick människor som börjar bråka om helt irrelevanta saker.
Ja.
Och det är så tydligt.
Och vissa av de människorna köper också droger. Ska ju,
alltså. Ja, och ja, men man bara säger, jag vill vinna godhetspoängar för att jag har en åsikt. Istället för att eller så här, tycka saker, ha en åsikt på Twitter att det är deras fel. Man bara, kan du bara hålla käften? Kan du bara så här, okej. Det här är så många olika lager det här.
Mm.
Och vi måste kanske se det utifrån vad är det som händer.
Ja,
problemet är att det dör barn.
Ja.
Och att barn dödar och att barn blir traumatiserade.
Mm.
Allt annat spelar ingen roll.
Nej, men precis. Det är
ja, men och istället så börjar jag tjafsa och så. Vem har ansvar där? Vem har ansvar där? Men alla har ju ett ansvar. Ja. Kan vi ta det då gemensamt?
Ja, precis.
Och dela problembeskrivningen. Och det är väl kanske det vi bidrar med här.
Ja, jag hoppas
att några som kanske inte har den. Att vi, det är faktiskt något som jag bara inser. Vad är min uppgift egentligen?
Mm.
Alltså, verkligen så här. Ja, men för jag får frågor från massa olika grupper och tjänstepersoner så här, kan du komma och prata för oss? Och jag bara, för jag tänker att ni måste kunna det här.
Aha.
För att ni jobbar med de här sakerna.
Det är fan skrämmande att myndigheter ber dig som är journalist komma och berätta hur det ser ut. För det är de som borde lära dig och inte tvärtom egentligen.
Ja, men det jag landat i, det är att alla, som jag sa innan, att många har sitt tunnelseende, på samma sätt som killarna i gängen har tunnelseende och tycker att allt är på liv och död när det inte är det egentligen och tror att de är i ett krig för övrigt så kan man då som utomstående som kan röra sig mellan de här olika världarna men så här ser det ut från det här perspektivet från det här perspektivet och då tycker alla de som lyssnar aha, vad intressant och ja, men det får man väl acceptera och också föräldrar också inte har helheten men att det som jag tror är sjukt viktigt att man kan bidra med här att vi alla lägger liksom så här fakta på bordet. Men det här är vad vi vet.
Mm.
Så här ser det ut i det här området, Rinkeby, under de här förutsättningarna. Och så här ser det ut i Malmö.
Ja,
lite annorlunda förutsättningar. Men grundproblematiken är detsamma.
Mm.
Hur löser man? För vi kanske behöver lite olika metoder
och
olika grupper och personer som kan olika språk eller som har helt olika erfarenheter för att hantera de här sakerna och så vidare.
Mm.
Men när vi typ ser samma sak så kan vi också, tror jag, vara mer konstruktiva.
Ja, verkligen.
Alltså det här är så intressant. Jag hade kunnat sitta i timmar. Men okej, du ska få sista frågan. Vad har liksom inspirerat dig till att fortsätta jobba med de här frågorna, till att skriva ytterligare en bok? Vad är det som driver dig i det?
Ja, men det är faktiskt de här barnen som jag pratar om, som jag försöker lyfta. När man ser att det faktiskt påverkar barn, när man ser att de som bor i de här områdena där det skjuts och sprängs inte kan formulera en tanke om vad de ska göra med sin framtid och vad de ska göra när de blir vuxna för att de tror att de ska dö. Då blir liksom en väckarklocka för mig, men också en sån så här, varför ska jag göra det här? Ja, men okej, uppenbarligen räcker det inte att förklara på det sättet, utan man måste fortsätta förklara och träffa nya grupper och hjälpa alla människor att dela den här problembeskrivningen. Så jag skulle nog säga att jag tycker att det är djupt, djupt orättvist att vi har barn i vårt samhälle som ska behöva må dåligt, som ska behöva och är oroliga över det som händer, som vi vuxna är ansvariga för.
Mm.
Så det är väl det i sådana fall som driver mig att försöka kanske göra någon skillnad.
Mm. Ja, det är jag helt övertygad om att jag. Ja, tack så jättemycket för att du återigen vill ge stångens på den.
Tack för att jag fick komma hit.
Tack. Ja, alltså det är lite svårt att hålla irritationen i styr när man kommer in på det här var diskussionen ofta hamnar. Mm. Alltså vi kommer inte längre än till att nu råkade jag säga något rasistiskt. Nej. Eller det här kanske skulle kunna tolkas som rasistiskt.
Ja, och vi kommer heller ingenstans. Jag tror, vem säger ansvaret, och ingen riktigt vill ta det. Alltså, man blir ju så, men hur kan ingen vilja ta ansvar? Det är barn som mördas.
Alltså,
och det är barn som mördas.
Ja, alltså diskussionerna är så sekundära i jämförelse med att barn dödar andra barn.
Alltså hur, alltså så här, jag tänkte säga, har vi tackat Diamant Salihu tillräckligt? Nej,
nej,
det har vi såklart
inte.
Då ska vi någonsin kunna göra det?
Nej, det är ju helt omöjligt.
Alltså då menar jag både oss som personer, men framförallt samhället.
Ja, framförallt samhället. Vi kan ändå tacka Diamant för att han vill gästa Ångest på den.
Ja, verkligen. Och boken När ingen lyssnar finns överallt där böcker finns. Det är ett starkt tips. Jag slukade den på bara några dagar.
Jag med. Från det ena till det andra så har vi ju börjat släppa två avsnitt i veckan.
Otroligt.
Jättekul faktiskt. Numera hörs vi varje torsdag precis som vanligt, men också varje måndag.
Man kan ju säga så här, vi bromsar ju inte direkt.
Nej, det är plattan i den mycket berömda mattan.
Det är det sannoliken.
Yes.
Då hörs vi på måndag med frågan är...
Det får vi se.
Ja.
Ja. Okej, hej då.
Hej då.
Podplay.